en podcast från Aftonbladet.
Den 24 februari 2022 är nu ett historiskt datum. Då var det fullskaliga kriget i Ukraina ett faktum, då Ryssland inledde sin invasion. Det finns dock krig som pågår hela tiden runt omkring oss. Informationskriget. Gång på gång försöker krafter att påverka oss människor i en viss riktning. Genom så kallad psykologisk krigföring så ska olika budskap, propaganda helt enkelt, spridas och göra något med oss människor. Ryssland har gjort informationskrigföring till sin specialitet. Desinformation och propaganda, det är en del av strategin. Ett centralt ord att använda här, det är narrativ, alltså en berättelse. Ryssland vill skapa den här berättelsen. Och de är inte främmande för att fixa så att den här historien passar lite bättre beroende på vilken situation det är. 2014 annekterades Krimhalvön. En del av Ukrainas territorium togs olagligt av Ryssland. Soldater som kommer kallas för de små gröna männen, de tog i anonyma uniformer kontroll över halvön som kommer utropas som återförenat med Ryssland. Senare har president Vladimir Putin erkänt att Ryssland hade planerat att ta över Krim. Idag ska vi prata om hur det kommer sig att desinformation och lögner är gångbart som vapen. Varför har Ryssland gjort information till ett vapen? Och hur tar det sig uttryck? Och vid konflikter har inte alla parter sin egen agenda och far med osanning. Välkommen att lyssna på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Gäst idag, Johan Rodensjö. Du är kommendörkapten och lärare på Försvarshögskolan. Välkommen.
Tack.
Vi spelar in det här torsdag förmiddag. I natt inledde Ryssland en militär insats i Ukraina. Till att börja med då, vad tänkte du när du vaknade i morse?
Jag tänkte att det är både förväntat och inte förväntat. Så att det är tråkigt, ska jag säga. Jag lider med ukrainarna och jag lider med Europa.
Vad är Rysslands taktik just nu gällande sina budskap? Kan man säga det?
Deras taktik, det är att med militära och informativa maktmedel få Ukraina, omvärlden men även den ryska befolkningen att agera som de vill. Och med informationskriget så kan Ryssland då styra hur befolkningen i Ukraina och Ryssland och även vi andra i övriga världen, hur vi ska uppfatta det som händer just nu. Det är helt enkelt de som styr.
Vad är egentligen informationskrigföring?
Det enkla svaret på frågan vad är informationskrigföring, det är att det handlar om kampen om narrativet och skapandet av alternativa verkligheter eller bilder som vi säger. Motivet är att påverka olika målgrupper, i det här fallet då, som jag sa, ukrainarna, ryssarna men även övriga världen. Andra stater, beslutsfattare, att fatta vissa beslut eller att inte fatta vissa beslut. Och som sagt, vad ryska befolkningen är nog så viktig för regimen i Ryssland. Och jag kan säga också att Ryssland är mycket, mycket skickligare än vi i väst på att bygga de här narrativen och bilderna och använda dem för att uppnå sina strategiska målsättningar.
Men om vi tänker bara gå lite just nu då, där vi står nu, att det har inletts en insats i Ukraina. Alltså, vad ska man som mottagare av då Rysslands budskap nu, vad ska man tro och vad ska man tänka på?
Det är jättesvårt. Man kan se som så här att, eller det är så här att Ryssland har en annan syn på vad som är sant och falskt. Det är helt enkelt mer naturligt att ljuga i den ryska kulturen.
Ljuga, säger du, det är ganska starkt.
Ja, ja. Det anses vara listigt, ett listigt beteende och det är liksom en del av spelet. Vi brukar lyfta fram de västliga folksagorna. Där är det ofta den djärva riddaren som räddar prinsessan från draken med svärd och liksom mod och styrka. I den ryska folksagan, då segrar hjälten ofta genom list och intelligens. Och i det så ingår att ljuga och vilseleda. Det är helt annat sätt på att så att säga ha en folksaga och sätta en själ i befolkningen. Och lite generaliserat så kan man säga att Ryssland står för att intellektet är det högsta och i den västliga världen så står hederlighet högst. Så det är skilda synsätt.
Men då, om vi säger att det kommer olika nu, att det är olika insatser eller det här har hänt från Rysslands sida. Vi tar emot, det är ju en mängd olika budskap nu som man tar emot. Vad är det, hur ska man tänka då när de här kommer? Är det lögn och båg eller hur ska vi göra när vi får dem?
Vi ska vara kritiska, vi ska vara källkritiska. Det som de spelar upp, vi måste vara medvetna om att de har ju, så att säga, en mer eller mindre statskontrollerad medieapparat där de styr vad de vill ha sagt i media. Och dessutom så har de ju då inte, som vi har, våra media som kritiskt granskar. Den möjligheten finns ju inte där. Det fanns en undersökning som var ganska färsk att jag tror att 4-5% av den ryska befolkningen som faktiskt inte då trodde på Putin. Bara 4-5%. Resten har alltså fått den här bilden då som Putin och regimen i Ryssland vill att de ska ha. Och det är ju för att om inte Putin och Kreml har folkets stöd, då blir de ju riskerade att bli avsatta. Så de måste ju, så att säga, hålla hemopinionen lugn. Därför får de heller inte få för många förluster, så att det är ju ett vågspel det här. Liksom, vad riskerar man i för kostnader och förluster kontra, så att säga, att hålla populationen liksom, på plats?
Nu är det ju ett fullskaligt krig med allt vad det innebär. Spelar den här informationskrigföringen ut sin roll nu eller förändras den bara i sin karaktär? Vad säger du?
Absolut inte. Informationskrig har alltid funnits flera tusen år tillbaka. Jag brukar dra upp ett exempel från 1600-talet när vi och alla andra kungahus eller länder spred såna här kopparstick. Vi har ju ett... Det mest kända för mig är för att jag bor i Vaxholm. Kopparstricket över Vaxholm har ju flera våningar och därmed också fler kanoner.
De här kopparsticken, det var dåtidens tryckarkonst. Med hjälp av en kopparplåt så trycktes olika bilder och det blev till ett propagandamaskineri. Till exempel blev plötsligt en byggnad större och långt mer respektingivande än den egentligen var. Och ingjuta fruktan hos motståndaren var grejen. Vi ska höra Johan Rodensjö på Försvarshögskolan igen.
Och det här finns ju många exempel på att man använder kommunikation och information. Världskrigen inte minst. Så att det har alltid funnits. Det som skiljer nu mot då, det är egentligen tillkomsten av internet, sociala medier som då har ökat både räckvidden och hastigheten i det här. Det är enormt effektivt. Och billigt att anställa människor som jobbar med sociala medier och hacking är ju billigt om man jämför med stridsflygplan.
Men det här har alltså Ryssland gjort, de har gjort det till ett vapen helt enkelt?
Absolut. Orsaken till det är ju att redan på 80-90-talet under kalla kriget så konstaterade de att de kan ju aldrig möta väst militärt. Och då valde de strategin att jobba mer med information. Och för cirka 10 år sedan så blev det ännu mer fokuserat att vi ska slå våra fiender på avstånd och vi ska göra det med information. När de säger informationskrig så menar de både psykologisk krigföring, att man påverkar kognitionen, hur målgrupper uppfattar olika saker. Syftet är att de ska göra det som de vill. Det andra benet i deras informationskrigföring, det handlar om IT och cyber. Att läsa, ändra, stjäla data helt enkelt.
Men hur är det med andra länder då? Alltså, vid olika konflikter, alla har väl sin agenda. Helt enkelt, far inte alla med osanning ibland då, eller?
Så är det, absolut. Alla slirar på sanningen. Men sanningen kommer ju alltid fram förr eller senare. Så är det ju. Och när vi tittar då på det här med kulturerna igen, så de västliga kulturerna, där är det ju pinsamt att bli påkommen. Det är det inte lika mycket.
Inte, säger du?
För den ryska kulturen. Och även andra mer östliga kulturer, ska jag säga. Det är inte bara Ryssland, utan det är väst mot öst, så att säga.
Men på vilket sätt då? Är det inte så att man tappar ansiktet då alls? Alltså?
Det gör inget. För den här, så att säga, mer östliga kulturen så gör det ingenting. Det är en del av spelet som jag sa tidigare.
men det är precis. Varför tycks Ryssland fortsätta? Man blir anklagad och påkomna med att just sprida desinformation. Men ändå fortsätter det.
Ja, men det är billigt och effektivt som sagt. Och du frågar också om det här är för att stanna, tror jag. Eller? Ja, och det kommer bli mer. Informationskriget har ju faktiskt i Ukraina pågått långt innan, till och med innan 2014 när de annekterade Krim. Så det är så att säga en långsam process att få de utvalda målgrupperna att börja ändra beteende eller ändra attityder. Så att när det väl är dags så har man så att säga, vi brukar säga på engelska, shaping the battlefield. Att vi har skapat liksom rätt grogrund.
Men Sverige då? Hur påverkas vi av rysk psykologisk krigföring? Eller påverkas vi, och i så fall hur?
Absolut. Och det är för att informationen är gränslös och sekundsnabb. Och vi, du och jag, svenska medborgare, politiker och journalister, vi påverkas alla av de här alternativa sanningarna som sprids. Ibland så är det uppenbart att det är osanningar. Men ibland så vet man inte. Tricket här när man sprider desinformation, det är att bygga på någonting som har hänt. Men som man twistar eller skruvar något så att det får en annan mening. Eller byter sammanhang.
Så man sår något frö till någon misstro, och då har man lyckats på något vis?
Helst så ska man inte veta om det. Det är det optimala. I Ryssland så kallas det ju för reflexiv kontroll. Att man får en motpart att agera som man vill, fast man egentligen inte vet om att den gör det man vill.
Vad ska man tänka på framåt nu då? Det kommer vara en mängd olika saker som kommer ut i budskap. Har du något tips?
Man ska vara kritisk till det som Ryssland sänder. De har som vana att spela ett spel och använda information i sina syften. Låt forskare, låt de som kan det här på expertnivå granska olika sakfrågor. Det är viktigt.
Är propaganda och desinformation här för att stanna? Är det helt enkelt ett vinnande koncept?
Det har det alltid varit. Och som jag nämnde tidigare, det har blivit allt mer använt just därför att det är billigt och effektivt. I vissa sammanhang så kan vi här på skolan diskutera att om man till och med kan ändra landsgränser genom att inte ens använda militära maktmedel, men bara information, alltså påverkan och cyber, skulle vara möjligt teoretiskt och kanske praktiskt.
Johan Rodensjö, kommendörkapten och lärare på Försvarshögskolan, tack för att du ville vara med.
Tack själv.
Och det senaste om det krig som pågår här och nu i Ukraina, det får du på aftonbladet.se. Du har hört Aftonbladet Daily, som är Sveriges största nyhetspodd, med mig, Amanda Hemberg Lind. Tack för att du lyssnar, och följ oss gärna i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.